Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ätstörningspodden. Jag heter Anna En och är journalist, författare och föreläsare med särskilt intresse för och egen erfarenhet av ätstörningar. Och syftet med den här podden är att ge många olika perspektiv på ätstörningar och bidra till en ökad kunskap och en fördjupad förståelse. Och idag är jag ju väldigt, väldigt glad över att ha fått åka till Västerås och träffa Elinor Mark och Matilda Hofling. Roligt att vara här.
Kul att du kom. Jättekul.
Ni två står bakom ätstörningsuppropet som är ett konto på Instagram. Vill ni berätta, vad är ätstörningsuppropet?
Ja, men ätstörningsuppropet är ett Instagramkonto. Varken mer eller mindre. Det är många som undrar om vi är en förening eller så. Men än så länge är vi bara, och det säger jag väl inom citattecken, ett Instagramkonto som handlar om ätstörningsvården med ett patientfokus. Alltså samlar vi vittnesmål från patienter inom ätstörningsvården. Och även anhöriga som har sett hur ätstörningsvården funkar och så.
Ja, precis. Alltså personerna får skicka in sina vittnesmål till oss och sen så lägger vi ut dem.
Men alla är anonyma och vi redigerar inte texten på så vis att om någon har särskrivit ett ord så låter vi det vara. Om någon använder förkortningar så låter vi det vara. I vissa fall plockar vi bort sånt som vi kanske uppfattar som skulle kunna vara triggande för andra. Så till exempel om någon nämner hur mycket vikt de har gått ner i, eller om vi känner att det här skulle kunna slå lite fel, då brukar vi prata med personen och förklara hur vi tänker. Och än så länge har ingen inte liksom, ofta brukar de då säga, oh ja, just det, det har ni rätt i.
Och jag tycker det är så fantastiskt med det här uppropet, för att det blir som en körsång verkligen av röster. Jag satt och läste igenom igår kväll en väldig massa, och det blir så starkt att få alla de här berättelserna. Men hur kommer det sig att ni startade överhuvudtaget?
Jag och Elinor lärde ju känna varandra egentligen under en behandling, bara för några år sedan.
Ja. Och där, en ätstörningsbehandling.
Ja, precis. Mm. Och där fann vi varandra lite grann, och det liksom blev en liten process i det, och att vi kände oss lite ensamma i ha en ätstörning. Alltså man blir väldigt ensam i det.
Det är isolerande, och det har kanske ibland blivit lite så här kränkt över när folk har sagt, du och Matilda träffade varandra inom behandlingen. Är det liksom något destruktivt? Men tvärtom har det alltid varit väldigt positivt och givande att ha en dialog med någon annan som vet hur det är. Alltså om jag skriver till Matilda att uff, jag har en jättedålig dag idag, då förstår hon det. Men om jag skulle skriva det kanske till min bästa kompis som inte har en ätstörningsbakgrund, då kanske hon blir oroligare liksom. Det finns som en inbyggd förståelse i hur det är att vara sjuk i en ätstörning. Men det vi kände var ju att vi kände oss så ensamma. Då hade vi ändå varandra. Och åren gick och vi var fortfarande i behandling på olika sätt. Och då var det så här, är det bara vi som känner så här?
Alltså ni kände, bara så här, backa lite då så här. Att ni har båda erfarenhet av ätstörningar. Och ni träffades då för några år sedan, alltså när ni var vuxna.
Ja,
tre eller fyra år sedan.
Och den här känslan av ensamhet, hade ni den liksom inom vården? Att ni kände att ni inte riktigt fick rätt hjälp? Eller vad var det för ensamhet? För jag vet, man kan ju känna sig väldigt ensam i sjukdomen i sig. Men
precis, och det är en annan faktor. Men generellt var det ju i vården som vi kände oss fruktansvärt isolerade.
Ja.
Alltså, förlåt att jag envisas. Alltså att ni kände er, att ni inte blev sedda, att ni inte fick rätt hjälp, eller vad var problemet?
Ja, man är ganska vilsen. Alltså det här också med vad man har rätt till exempel, vad som finns och utbud. Alltså jag vet inte om du har någon bättre förklaring.
Det är svårt att säga. Alltså vi fick väl helt adekvat vård, så varken mer eller mindre. Alltså vi fick helt fine, så, men vi fick inte speciellt mycket psykologiskt stöd. Alltså vi blev lämnade ganska ensamma till att bearbeta ätstörningen. Alltså vi fick hjälp med att äta. För det var, vi träffades liksom, och båda var väldigt sjuka i anorexia. Så vi träffades på dagvården och åt tillsammans. Det var så vi träffades. Så vi fick jättebra stöttning i, vi åt lunch och vi åt 3 måltider tillsammans. Och vi fick jättebra stöttning av personalen där. Men sen så, alla de här känslorna och upplevelserna som kanske har lett till ätstörningen, det lämnades liksom lite till oss själva.
Mm.
Och det var där vi fann varandra.
Ja. Mm. Ah.
Precis.
Och där ni upplevde liksom ett glapp eller en brist, tomrum.
Ja, precis. Jag hade ju turen, alltså om jag får säga så, att träffa en psykolog som verkligen, som jag fick förtroende för. Så jag hade en bra psykolog, men det var det att man blir lite, just det här, det som Eleanor sa, det som ledde till ätstörningen, att man blir lite uppdelad liksom. Hon var helt fantastisk, men hon hade inte, vad ska man säga, mandat till att kanske jobba med den biten så mycket. För att det är så himla fyrkantigt lite grann inom just ätstörningsvården.
Mm.
Så, ja.
Om man har en samsjuklighet, ja, eller med komplex bild. Ja. Mm, just det. Okej, så där träffades ni och ni fann varann. Och vad var steget då till att liksom få den här idén och starta det här uppropet?
Det är åtminstone 2 år mellan att vi träffade varandra, alltså var i behandling, och att vi startade kontot. Så det var inget vi tänkte på när vi träffades. Men däremot, och det här har jag sagt tidigare, så föddes kontot lite i affekt, i frustration av att det handlade inte bara om vår vård, även om vi var osäkra på om liksom, är det vi som är konstiga? Eller är vården konstig? Eller är vi ensamma om att känna de här sakerna? Så då startade vi kontot helt enkelt. Och det gick väldigt fort. Och vi hade ingen plan.
Nej.
Förutom att säga, hallå?
Vad var första frågan ni ställde? För ni samlade ju in vittnesmål liksom, alltså, i er story,
ja,
eller hur?
Ja, alltså jag kommer minst det ganska väl när jag brann av lite, för att det var nämligen en artikel här i P4, jag tror att det var en radiokanal som tog upp, det var en äldre man som inte fick vård för sin ätstörning här i Västerås, för han var för gammal.
Mm.
Och där kände jag att nu får hon nog, då hörde jag med Telenor och var arg, och så var vi arga ihop, och sen sa nu gör vi det här. Och då hade vi pratat om det lite innan, men där var starten.
Mm.
Jag fick ju känna, vad ska man göra av sin ilska efter ett tag? Vi kan ju varja i vår privata chatt liksom, hur mycket vi vill. Men vad leder det till strukturellt? Och det var väl där vi började. Och sen så är nog, jag skulle vilja vara förvånad över hur organiskt det blev på en gång. Alltså vi la ut de första inläggen. Det var ju dels om den här mannen, några var självupplevda, sen var det några bekanta, alltså det var så det började, men typ direkt började det komma in av sig själva, skickade andra sjuka in vittnesmål, alltså vi behövde inte jobba speciellt hårt.
Det fanns ett behov.
Mm.
Ja, tyvärr. I de bästa av världar så skulle jag helt ärligt inte vilja driva det här kontot överhuvudtaget, alltså i de bästa världar så skulle det ändå finnas ett bättre sätt att ta hand om sjuka. Och att det inte var lika, alltså det är en isolerande sjukdom oavsett vad man har för ätstörning. Men jag skulle önska att det fanns mer utrymme i vården för att bli bemött som människa och kanske inte bara en sjukdom. Så jag vill ju helst att vårt konto ska gå i graven. Men det tror jag tror inte vi är där än. Och så länge det finns ett behov av att lyfta de här rösterna så kommer vi driva det här kontot.
Mm. Jag tycker det skulle vara jättefint att få höra några av de här vittnesmålen. Och jag har ju bett er att liksom titta på det lite i förväg. Ska vi ta det nu?
Mm.
Absolut.
Vill du börja, Matilda?
Ja, jag kan börja. Mm.
Och vad ska vi få höra?
Det började, vi hade inget tema då. Utan vi fick en meddelande från en person som var väldigt ledsen och frustrerad. Så jag tänkte, jag läser upp det vi fick in. Igår fick jag veta att en god vän och medpatient somnat in. Jag är så arg och besviken på mottagningen och på vården i helhet som tillåter att en så sjuk person skriver ut sig för att dö en kort tid därefter. Det finns ingen verklighet att detta är okej. Man ska inte behöva dö av anorexi. Vården måste bli bättre och det måste ske snart. Hur många till ska behöva dö för att någon ska lyssna?
Det är svårt att hitta ord egentligen. Vi har ju fått in väldigt många jobbiga. Och jag tänker att allas upplevelser är jobbiga oavsett liksom vad de slutar i. Men det här är ju en av de tyngsta berättelserna vi fått. För det här är ju då en vän till den här personen som inte är kvar längre. Som skriver till oss och är väldigt besviken på systemet.
Mm.
Det gör ont.
Mm.
Att deras vän inte är kvar i livet.
Jättestarkt och förfärligt, verkligen.
Ja, och det är väl så att ingen ska ju behöva dö. Oavsett vilken form av ätstörning man har. Men det är ju lika hemskt när det sker. För det påverkar så många då. Det är inte bara personen som är borta som påverkas av det. Utan det blir ju sådana svallvågor med medpatienter, anhöriga och familj. Så det är tufft att läsa.
Och det är ju jätteviktigt att framhålla vilken otroligt allvarlig sjukdom det här är.
Det tar andra både på föder. Kroppen och psyket.
Visst, för det är ju också en sån här myt som finns runt ätstörningar. Att det är en ytlig sjukdom eller att någonting man väljer. Och inget kunde ju vara mer fel.
Det är väl en av de sakerna som jag och Matilda kan bli argast över. Kanske mer privat då, att det är så svårt att få någon så här vettig diskussion kring ätstörningar ibland. För att jag kan ibland tycka att media är lite väl så här besatta av ideal. Vad ideal gör med oss. Och det vill jag inte ta ifrån någon heller. Att ideal påverkar ju oss alla. Och det påverkar absolut en person med ätstörningar. Men det handlar kanske inte alltid om att man vill typ vara smal och snygg. Eller man vill äta något men man får inte äta något som man spyr upp. Alltså det är så långt förbi det. Det är ju mer en känsloreglerande sjukdom på många sätt och vis. Och det här är ju en hemsk följd av den. Att man till slut dör.
Ja, visst. Nej, men det är en otroligt, otroligt viktig poäng som man måste bara upprepa tills det liksom verkligen går in. Så tack för det vittnesmålet. Det var jättefint att få höra. Även om det var hemskt. Och jag tänker bara en sak. Att skönt för den här personen ändå. Att få skriva det här till er. Och att liksom göra någonting av sin ilska. Där fyller ju kontot en viktig funktion. Absolut.
Och det var ett inlägg som fick stor spridning.
Ja.
Alltså vi har en jämn spridning på alla våra inlägg. Men det här var ju tyvärr.
Flög iväg.
För att det är så. Det är väl kanske mångas värsta rädsla. Vare sig man är sjuk. Om man är riktigt sjuk, då tänker man nog inte på det. Men har man anhöriga, de tänker
exakt
på det.
Exakt.
Det vet jag att min mamma har tänkt på många gånger om mig. Så jag tror att det blev en sån himla dubbel. Det blev så laddat.
Ja, verkligen. Ja, men det är ju verkligen den närståendes största skräck.
Ja, det tror jag många av oss bär med oss. Både hur det känns. Och vara så pass sjuk. Men även se, kanske med facit i hand.
Exakt.
Hur det har påverkat ens nära och kära.
Det är en jobbig bit i det hela.
Hemskt.
Ska vi gå vidare?
Ja.
Ja,
jag har då en samling av vittnesmål. För vi ställde frågan, vad ser du för orsak till din ätstörning? Så nu ska jag läsa upp några av dem. En uppväxt där man aldrig pratat känslor. Känslan av ensamhet i känslorna. Osäkerhet, otrygga vuxna, svårt med känslor. Höga prestationskrav, dåligt känslomässigt stöd i barndomen och psykisk misshandel. Brist på anknytning, känt mig ensam i familjen, den udda fågeln, svarta fåret, den sensitiva. Ingen kunskap att hantera mina egna känslor. Och ingen, varken vuxen eller kompis som jag vågade prata med. Ett sätt att kontrollera livet när allt känns ohanterbart i kombination med dålig självkänsla. Det är ju det som ofta kommer, det är ju just att man har haft svårt att hantera känslor eller att något har hänt, och då kan det vara, alltså det kan ju vara från regelrätt trauma till något mer så här, mina föräldrar skilde sig. Alltså att det är saker bortom ens kontroll.
Mm.
Man har svårt att hantera hur man känner inför det. Och att man då tar till något annat. Och då är tyvärr ätstörningar en prima destruktiv resurs.
Mm. Verkligen, verkligen. Och understryker det du sa tidigare. Att det handlar om mycket mer än ideal. Eller liksom att man vill se snygg ut. Utan ja. det handlar om svåra, starka, komplexa känslor.
För det såg vi ju när vi la ut den här frågan, att det blev, jag blev väldigt, alltså jag var inte förvånad, men samtidigt var det sån, vi fick så otroligt mycket respons på den på en gång. Jag vet att jag hann inte med liksom att fånga upp alla de här som kom in, så jag satt och bara matade ner alla i ett annat dokument för att jag liksom skulle hänga med, och innan det gick liksom för fort, så att det var väldigt, jag tror att många ville dela det, och många också såg liksom hur tydligt, alltså att det inte bara är ideal också. Det handlar så mycket om annat. Och även om det också kom in, så var det ju mest liksom, alltså känsloreglera, alltså olika sätt att.
Och just trauma. Jag följde ju det här temat också. Var ju någonting som återkom många gånger.
Ja.
Det kom ju upp väldigt mycket. Det var ju, ja men, allt från våldtäkt till försummelse i barndomen, alltså misshandel, det var, ja.
Och kanske då en oförmåga hos vården att fånga upp det här.
Ja.
Eller att se sambanden, eller hur tänker ni?
Ja.
Jo, men det skulle jag nog säga. Och det är ju ett återkommande tema, eller liksom en olycklig trend i det här. Och det är ju att antingen så har typ de haft föräldrar, om vi låter säga att det är en tonåring som blir sjuk och de har föräldrar som direkt slår alarm. Så har de i vissa fall blivit bemötta av vården som, det är bara en fas.
Mm.
Det är lugnt. Det hände mig när jag blev inkopplad på BUP när jag var ung tonåring. Liksom, oroa dig inte.
Mm.
Hon är ju en tonårstjej. Det ger med sig. Det finns drag av det än idag. Och det vet vi ju, att ju längre en ätstörning gror, ju längre man kan gå med den. Jag hade ju oturen för mig, turen för ätstörningen antar jag. Möjlighet att verkligen odla min ätstörning i ett par år.
Mm. Berätta, hur då?
Men, jag har ju då alltid jobbat med att inte äta. Det har ju tyvärr varit min metod i ätstörningen. Och jag började som 13-åring. Jag hade det lite så oroligt hemma. Skolan missade alla uppenbara. Alltså jag hade ju så här dubbla tröjor på mig. Jag åt aldrig lunch i skolan. Det var så mycket som man tycker att de borde kunna plockat upp på. Jag var deprimerad. Jag hade så dålig närvaro i perioder. Alltså allt sånt som de vuxna borde ha reagerat på.
Alla varningssignaler.
Alla varningssignaler. Jag menar, jag skrek nästan efter hjälp. Men ändå var det ingen som plockade upp det. Och när det blev upplockat så var det just där. Det är lugnt. Det här kommer gå över. Vilket min mamma. Och det här säger hon ju nu, att hon var naiv. Men hon trodde ju liksom på det. När man träffar en psykolog som säger det, då tror man ju på det på något sätt. Men tyvärr var det bara början på en väldigt, väldigt lång resa in i ätstörningen.
Ja. För att du inte fick, liksom, hade du kunnat få bra hjälp från början så kanske inte hade.
Jag tror att jag kom så långt in i det sjuka beteendet på egen hand. Jag lyckades liksom smussla med så mycket. Det blev så enkelt för mig att ljuga om jag hade ätit eller inte. Jag hade alla de här dåliga, gömde mat. Alltså jag lyckades jobba fram så många dåliga metoder. Att det blev så normalt för mig.
Mm.
Och det var så här, jag behövde ju inte tänka på hur jag skulle hantera saker som var jobbiga. Jag gick ju bara rakt in i ätstörningen. Och hade det kanske fångats upp tidigare, hade jag inte gått ett par år och höll på så här. Det är ju möjligt att jag kanske inte hade varit, alltså att det inte hade blivit så utdraget.
Mm. För hur utdraget blev det?
Alltså jag är egentligen inte frisk än idag.
Hur gammal är du idag?
32. Så är snart, ja, firar är väl ett starkt ord, men det är snart 20 år. Ett enormt lidande har det varit. Och det är väl inte över än, antar jag.
Och jag kan ju känna igen mig i Elinors liksom, berättelse också. Jag blev ju också bemött med att det var en bantning som hade gått överstyr, sa de till mig. Så det är klart att mina föräldrar litar ju också på det. Så att jag fångades ju aldrig upp. Alltså, det blev också det här att jag kom in där, men allt blev så utdraget. Jag hann också liksom utveckla ännu starkare liksom, ätstörnings, ska man säga, symptom eller metoder och sådär. För mitt sätt var ju också att fly in där när livet var jobbigt. Så att jag brukar säga att det var min överlevnad. Alltså i det jag också utsattes för. Jag utsattes för övergrepp. Men det blev mitt sätt att hantera. Och jag kan känna mig jättebitter idag på att det inte, vad ska man säga, att de gick till bakgrunden, alltså gick mer in på varför äter hon inte? Vad är det som gör att hon inte äter? Alltså, utan det var bara liksom det här att ja, men gå hem, skriv matdagbok, vad har du ätit den här veckan? Bara liksom, mat och vikt, det var det som var så det började. Så att, ja, jag kan känna att hade jag fått mer där, då känner jag att de kanske kunde ha stoppat också det som pågick. Och samtidigt att jag hade fått hjälp.
Just det. Och då ska vi berätta att du, lite mer om din bakgrund. Som du har ju skrivit en jättefin bok, jätteotroligt stark bok. Berättar du så dödar jag dig, tillsammans med Leonie Milton. Ja. Om hur du blev utsatt för grooming. Och en otrolig, och liksom, som du säger då, ätstörningen blev som din
överlevnad. Ja, det är så jag brukar säga. Även om den tog liksom nästan livet av mig, så var det mitt sätt att överleva det. Och så det blev väldigt destruktivt på många sätt.
Jag känner verkligen igen det. Alltså jag har nog också gett ätstörning cred till att ha hållit mig vid liv. För jag flydde ju också från något som hade varit väldigt jobbigt. Men det är ju också den här, det är så knepigt, för att det som man upplever är det rätta och trygga är ju oftast det som sakta men säkert tar kål på en. Så det finns en så enorm, jag försöker att inte vara, jag tänker att det är karaktärsbyggande att vara sjuk i en ätstörning. Det är dock ingen tröst. Men jag försöker se det som att det höll mig vid liv när inget annat funkade. Däremot har det ju också gjort att både du och jag har ju varit sjuka så himla länge. Det gör det svårare att liksom bara... Tror jag.
Ja, och att aldrig få jobba med det bakomliggande också. För att det var ingen som frågade mig frågor om jag var utsatt eller om det var något som hade hänt. Eller bara liksom tog reda på. Så att jag har liksom gått med det. Jag har inte fått... Så jag bearbetar ju det med hjälp av... Eller vad ska jag säga? Tystade ner det jobbiga eller tog udden av liksom mina toppar med hjälp av att inte äta. Och den metoden är ju, det känner jag ju idag, att jag halkar ju fortfarande när det blir jobbiga situationer. Jag går igenom en, det kan jag ju säga nu, jag går igenom en separation. Och det tog ju liksom fart. Och där visste jag att det här kommer att bli, jag visste redan innan att nu, eller innan när jag fick, när liksom den processen började, så kände jag att nu faller jag. Och då visste jag det. Så att jag har ju blivit bättre på att veta att det här är en risk. Så, men fortfarande så är det första jag tänker på att nej, men då äter jag ingen middag idag. Nej, men, så.
Men då för en liten följdfråga där. När du sa nu vet jag, nu faller jag. Tog du hjälp då?
Ja, och jag var i en behandling. Så att den psykologen fångade upp mig på det sättet. Just där. Så det var ju skönt.
Men hur, du sa att du är fortfarande i det. Även om du kanske är mer på den friska vägen idag.
Just idag är jag mer på den friska.
Just idag, ja. Hur mår du idag, Matilda?
Upp och ner. Jag har haft en jättetufft år där jag verkligen fått liksom kämpat. Och sen så har jag, alltså det är mycket med vården. Alltså det är där jag har fått kämpa mycket det här året. För att jag har fått liksom nästan skrikit mig hes för att jag ska kunna få hjälp.
Och fortfarande?
Fortfarande. Och jag gick hos en, som jag sa, en fantastisk psykolog. som hon stod på min sida och ville liksom att du behöver hjälp med trauma och allt det här. Men det var det att hon är låst. Hon var låst liksom över sig så. Så att när hon gick i pension så fick jag sluta. Trots att jag var i en behandling. Så de avslutade mig. Så att just nu står jag utan vård. Och kämpar liksom för att få vård igen. Det är jättetråkigt att säga. Jag trodde jag hade liksom tagit mig vidare från det. Att det var slut på den kampen. Men det är inte det. Tyvärr.
Så ni står egentligen fortfarande i samma förtvivlan och frustration och ilska som ni gjorde när ni startade det här uppropet?
Ja, på sätt och vis är det ju så. Ja. Men jag försöker, det är väl det här som är det knepiga. Ibland kopplar jag bort min egen situation versus kontot liksom. Och det är mycket enklare för mig att bli upprörd över om någon annan blir dåligt behandlad än om jag själv, för jag är ju inte heller, jag går ju inte heller i vård. Alltså jag blev avslutad i min ätstörningsbehandling och stod utan vård liksom väldigt länge. Och det kan jag ju tycka är lite jobbigt, men det är lättare att engagera sig i andras än sitt eget.
Ja, det känner jag igen. Och är ju också någonting som är väldigt meningsskapande.
Ja,
så jag tänker att har det varit liksom i det här svåra som ni fortfarande är då, har det varit en positiv kraft för er att hålla på med kontot?
Ja, men för dig är det ju det, Matilda. Ja. Eller nej, jag ska inte säga att det inte är det för mig. Men grejen att när jag mår dåligt, då blir jag mer undvikande. Orkar inte hålla på med telefonen. Jag har liksom inte hittat min ilska riktigt än, kanske. Nej. Jag håller fortfarande på att hitta känslor som jag har liksom begravt med ätstörningen. Så det har inte riktigt kommit fram i mig. Men du däremot är ju som en naturkraft.
Ja, men alltså jag känner att jag verkligen så här, jag går in i det. När jag mår dåligt, alltså det är ju tufft att driva kontot på det sättet också. Men det ger mig också energi och kraft att liksom, nu jäklar, alltså även för mig själv. Så att jag går ju in i det när jag har det tufft. Jag skriver till henne, jag tar över nu för att nu behöver jag liksom. Och vi märker ju av, alltså vi har ju någon förmåga ibland att nej, men jag hör inte på Eleanor på en och en halv dag. Då skriver jag och frågar, hur är det liksom? Ah, okej, då förstår jag att nu är det tufft. Och tvärtom så. Så att där har vi en väldigt bra kommunikation på det sättet.
Alltså vår relation på det sättet är ju svårmatchad med andra, vill jag ändå säga. Mm. En oerhörd lycka i att vi hittade varandra och att det blev något positivt. Alltså det hade ju lika gärna kunnat bli så att vi drog ner varandra i något destruktivt. Det är inte helt ovanligt. När jag var yngre och man var i behandling som tonåring så kunde man ju typ ägga igång varandra om man inte var redo liksom. Mm. Men för oss är det ju precis tvärtom. Mm. Men jag tror det också är för att vi har genuint andra gemensamma intressen än bara att vi båda har varit sjuka.
Mm. Precis.
Det har blivit vår stora liksom passion och hobby. Mm. Men det är inte bara därför vi är kompisar.
Nej.
Nej, jag förstår.
Mm. Mm.
Så att Matilda, hon kan verkligen gå igång och bara så här, alltså
ja, men jag har hittat ilskan senaste året, så att jag verkligen så här, jag har som alltså jag har fått lära mig liksom, och det var jättesvårt. Jag har liksom inte haft alltså den, det har liksom, jag vet inte. Det har väckt upp så att jag har kunnat driva på andra frågor också, men just det här har varit så det känns fint att kunna använda den på något sätt.
Ja, och det kan jag ju faktiskt känna igen mig med den här podden och med bokskrivande och sådär också. Att det är liksom, ja men det är också ganska svårt att känna ilska. Och får ju höra så viktigt att få tag i sin ilska. Ja, jag vet, men hur ska jag göra? Men att jag kan känna igen mig där att i engagemang. Så finns det nog en hel del rent raseri. Så. Och det, det är inte så dumt. Men jag förstår också din, Eleanor, vilja att liksom dra dig undan då.
Jag tror det är för att, jag har inte heller liksom gjort det lätt för mig. För det skulle ju vara absurt. Så jag jobbar ju heltid. Sen har jag ett annat liksom sidojobb som tar en del av min tid.
Och en hund.
Och en hund ibland. Och ganska så här mycket sociala grejer. Alltså jag har ju verkligen byggt upp något sorts skydd mot också att stanna upp, känna efter. Så. Så att jag har ju inte heller liksom den optimala, det sista jag borde göra är ju att driva någon sorts opinion på Instagram. Jag kan inte låta bli heller. Så att, alltså, jag är ju lite dum i huvudet också. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg, för att i min ätstörning har min A-personlighet, alltså den här duktig flickan, har verkligen stöpts fram. Att jag aktivt nu måste vara så här, när någon frågar, vill du vara med i bostadsrättsföreningens styre, så måste jag skrika nej, för att annars jag kommer vara med i varenda styrelse annars, för att jag är så här, jag kan vara med, jag kan göra det här, jag behöver inte sova, äta vill jag inte heller göra, jag behöver inte andas,
jag har inga egna behov.
Nej, jag har inga behov. Tills man en dag känner alla behov. Och det är väl lite där jag är nu. Men vi är ett bra radarpar. Vi har också olika styrkor i typ, ja men jag jobbar med kommunikation. Jag vill att det ska se snyggt ut. Jag är petig med, inte alltid, men ofta så här med formuleringar.
Ja, men du hjälper ju mig där. Alltså, ska jag skriva ihop något så är det ju Elinor jag kollar med. Så vi kollar med varandra alltid. Absolut. När vi lägger ut något. Men just att, ja men ändra här och ändra, ta bort det där. Och då är det så här,
ja, och Matilda är alltid så här, det är fine. Jag ändrar där. Står ut.
Ja, det låter som ett otroligt bra samarbete. Ja. Ska vi ta något till vittnesmål? Det blir väldigt spännande diskussioner utifrån de här teman.
Då har vi fått in ett här som jag tänkte läsa. Jag har anorexia, autism och har lidit av depression, ångest och tvångssyndrom. Det är nästan inte omöjligt att få advokat hjälp när man har en samsjuklighet. Ätstörningsenheten kan endast behandla ätstörningen och den affektiva mottagningen kan endast behandla depressionen och ångesten. Man skickas fram och tillbaka, om och om igen. När det ena blir bättre hinner det andra bli sämre. Anorexin hänger dessutom ihop med mina andra diagnoser och jag behöver en mer övergripande behandling som tar hänsyn till alla mina problem. Det hjälper inte att sitta i timmar och diskutera mat, kropp och vikt när problemet i grund och botten inte har något som helst att göra med maten.
Men det är väl ett intressant perspektiv som jag tror många känner igen och säger. Alltså maten blir ju ett verktyg liksom för ett symptom på något annat. Men det vi får in jättemånga vittnesmål om, alltså verkligen otroligt många, det är ju den här samsjukligheten. Sen kan man väl diskutera om så här, samsjuklighet är ett bra begrepp eller inte, men det är inte jag insatt i. Det vi märker, det är ju att det är jättemånga som har dubbla diagnoser, alltså som har en ätstörning. Eller, alltså både du och jag har ju dels en ätstörningsdiagnos och sen har vi även posttraumatiskt stresssyndrom, båda två. Och det är ju att man klyver sig själv i tu, har jag upplevt det som. Alltså när jag har träffat psykiatrin, då pratar man om PTSD. Man får absolut inte prata om ätstörningen, för de har ingen kompetens. Och det kan väl vara, man kan inte ha kompetens i allt, men då ska jag bara prata om det. Och sen när jag blir remitterad till ätstörningsenheten, då får jag bara prata om min ätstörning. För det är det de är proffs på. Och så får jag klyva mig själv ytterligare lite. Och så har det liksom varit. Och jag menar, jag är ju egentligen bara ett så här lindrigt exempel. Vi har ju fått in oerhört många som har varit så här. Men jag får ingen hjälp alls, för jag är i ett missbruk. Och då vill ingen ta igen.
Och sen får de liksom, ska de, någon skicka remiss till en ätstörningsmottagning, så ser de att man har PTSD, så har de nekat. För att man har PTSD, då skickas man någon annanstans. Och,
och lika så NPF-diagnoser är ju många som har autism eller något liknande som bara, oh nej, vi kan inte ta emot dig. Så här, det kan inte vi kan inte tillgodose dina behov. Det får vi många vittnesmål om. Just samsjuklighetsfrågan väcker stort engagemang.
Och det var ju den här Frisk och Fris, Riksföreningen mot ätstörningars senaste vårdrapporten har ju också samsjuklighet som tema. Och det verkar ju onekligen vara någonting som återkommer, att det finns en bristande förståelse eller bristande förmåga att ta emot det. Precis. Så att säga.
Verkligen, och den rapporten var ju lite som så här, ja vi känner igen det de kommer fram till, alltså att det är ett problem, känns ju igen i våra vittnesmål.
Absolut.
Utan tvekan.
Det verkar vara snarare regel än undantag att det finns en samsjuklighet.
Precis, jag läste precis någon rapport om det där. Att det var liksom 70% de såg av vuxna patienter som har en samsjuklighet.
Det är ju fascinerande. Hemskt. Och talande kanske. Mm.
Jag tänker också att det säger någonting om att vi vet för lite om ätstörningar och vad som de diagnoserna, och att det behövs mycket mer forskning liksom, ja, men, på hur bilden ser ut.
Precis.
Men framförallt verkar det ju inte göras överdrivet mycket forskning inom ätstörningar. Med tanke på hur många ändå som på ett eller annat sätt är nära en ätstörning under sin livstid. Så det kan väl jag känna att jag skulle vilja se mer ljus på frågan.
Absolut, det håller jag ju verkligen med om. Ni får in mycket liksom besvikelse och frustration över vården. Men visst är det så att ni får ju också in positiva bemötanden?
Absolut. Självklart, och vi har väl gjort det lite till en... Det är också en grundsten av kontot att lyfta det positiva också.
Mm.
Alltså min mardröm skulle ju vara att någon som är väldigt sjuk går in på vårt konto och tänker... Det är kört. Kommer aldrig få hjälp. Det är inte heller riktigt den funktionen vi vill ha. Vi vill ju inte döda någons hopp om ett bättre liv. Däremot vill vi ju väldigt gärna lyfta de som har fått bra vård. De som har upplevelser som de liksom är positiva till. Vi har teman, speciellt vid jul brukar vi ha så här. Typ en julkalender där vi lyfter personer de kanske vill ge cred till. Som så här, behandlare som har varit bra. Så det är ändå en viktig del. Och jag har ett vittnesmål här.
Mm.
Från ett av våra senaste teman. Så personen säger så här. Om att bli frisk från svår anorexi efter 10 år. Jag blev frisk och framförallt fri när jag släppte på all kontroll. Åt olika mängder och olika saker. Inte vägde mig och blev satt i en situation där jag åt utan att röra mig. När jag släppte på alla tvång. Och ja, det skapade fruktansvärt mycket ångest. Men jag har aldrig någonsin ångrat det. Och jag vill inte tillbaka. Dessutom kunde jag få hjälp med varför jag började må dåligt. Hjälp med trauma. Och en diagnos som ger mig förståelse för varför. Mår inte helt bra. Men lever så mycket friare. Utan tankar på mat, vikt och motion. Det är värt allt. Jag tror att alla kan bli helt friska. Men man måste våga släppa allt som sjukdomen byggt upp. Lita på kroppen. Släppa all kontroll och ha bra stöd och pepp. Försök hitta er väg, för jag lovar att den finns. Lita inte på egna eller andras tankar om att det inte går att bli helt frisk. Det går.
Superfint. Wow.
Verkligen.
Vilket inlägg. Verkligen fint.
Man blir varm.
Och jag tänker att det är en väldigt fair bild av hur det känns att hoppa på en väg mot att bli frisk. Alltså det är ju ett enormt, man får ju sån fruktansvärd ångest som personen säger. Av att bryta det som man har satt upp för sig själv. Som sjukdomen.
Sin överlevnad.
Sin överlevnad. Och att man vågar gå emot det och hitta sin egen väg. Men också att kanske inte lyssna på om andra säger att man är körd.
Ja.
Nej, verkligen. Viktigt.
Jätteviktigt att våga gå emot det.
Mm.
För det tror jag, och Matilda har hört det. Många av de som skriver in har hört det. Oavsett liksom typ av ätstörning så är det så här. Du är kronisk. Mm. Det är bara att du accepterar att du alltid kommer vara sjuk. För du har varit sjuk för länge.
Det gör ju något med en, man får höra det. Och det att man använder ordet kronisk, det finns ingen sån diagnos. Alltså i om man tänker så.
Men den här personen har ett friare liv.
Precis.
Och det är ju ett tema som var superintressant. Att bli frisk när man varit sjuk länge i en ätstörning. Det kanske kommer från det temat.
Det är det temat, ja. Det stämmer bra.
Superbra och viktigt tema, apropå det ni säger här.
Men jag tänker att det berör... En sista sak om det är att man har ju själv till slut ett visst ansvar i sitt tillfrisknande. Mm. Alltså det, tyvärr, man vill ju gärna säga, alltså ibland har jag känt, speciellt när jag var yngre, att så här, vården var dumma i huvudet och de ville mig inte väl. Mm. Det var ju dock inte jag som tänkte det egentligen. Det var ju sjukdomen som ville försöka hålla mig kvar. Men just det här, till slut måste man också ta ett beslut om att nej, nu får det vara nog.
Ja, och då måste vården också...
Var redo.
För ibland kan ju de ligga försteget före en själv, där man är också. Jag går lite in i min... Jag har läst socialpedagog. Mm. Och vi har pratat mycket om förändringshjulet. Och det är superviktigt att ha med sig i en liksom, behandling. Att om till exempel man kommer då och ska ingå behandling. Och behandlaren tänker att ja, men du ska gå dagvård nu. Nu är det liksom dags för det. Och så sitter man där livrädd. Man är inte alls där i tanken. Då blir det ju inte bra. Alltså kastas du då in i en dagvård så kommer det inte funka. För du är inte där. Och det tror jag vården missar lite också ibland. Att vi är på olika plan. Att man måste jobba med det också. Just, ibland kan man ju få det mot sig. Att motivation, du har ingen motivation. Du är omotiverad. Mm. Du kan inte gå här eller något sådär. Mm. Men då måste ju även, det måste få ta sin tid. Det tar tid. Mm. Ja, nu kommer jag in på sidospår. Men
det är jätteviktigt. Och jag tänker att det med eget ansvar, det är en väldigt viktig fråga. Precis. Och frågan då också, hur stöttar man en person att våga ta det här egna ansvaret? Att våga ta steget, det är ju också en viktig fråga. Precis. I sammanhanget. För det är ju ingenting man liksom bara kommer på själv.
Nej.
Alltså det är ju någonting som växer fram eller att det kan ju vara en behandlare eller någon annan person som säger någonting som slår an. Precis.
En händelse eller någonting. Det kan ju vara väldigt sådär.
Det får vi ju ganska ofta att någon orolig anhörig hör av sig och frågar, vad ska jag göra? Hur ska jag tänka? Och det är alltid svårt såklart, för vi är ju väldigt olika människor trots att man har en gemensam liksom, sjukdomsbild. Men det jag ändå vill ta med alla som har någon i sin närhet som de är oroliga för, det är att man måste vara obekväm.
Våga närma sig.
Och du kommer bli avvisad i början. Det är en garanti. Ja. Men att våga och stanna kvar hela tiden i det.
Superviktigt budskap. Verkligen, och det är ju så svårt att våga det. Men att vi verkligen vill liksom stötta i det, att det är viktigt. Det kan, det sår ett frö till förändring, kan göra. Alltså att man visar ändå att man finns där när den andra personen är redo. Så. Vi ska börja avrunda, men jag tänkte att vi skulle kanske kunna då koka ner det här intressanta samtalet till liksom tre viktiga lärdomar som ni har dragit utifrån det här arbetet med ätstörningsuppropet. Och där jag nu lägger mig i så är första punkten att det känns det här med samsjuklighet.
Mm.
Och
absolut.
Den problematiken.
Ja. Det är nummer ett skulle jag säga. Ja. Det är konstigt nog en doldis på något sätt.
Mm.
Alltså jag har aldrig någonsin fått frågan. Alltså, jag har ju varit... Tyvärr har jag nött på ätstörningsvården på olika sätt och vis. Både som barn och vuxen. Det är väldigt sällan någon har frågat liksom, hur är det? Bortom det. Och det tyder på någonting. Nu är jag dock bara en person. Men vi får också in ofantligt många vittnesmål som vittnar om att det är supersvårt att ha dubbelproblematik. Liksom. Ja. Att man hamnar mellan stolarna. Eller man måste dela upp sina olika diagnoser i paket. Och Det kan ju hämma ens frisk, alltså så här, ens resa mot friskhet liksom, om man inte blir sedd som hela människan bakom ätstörningen. Man blir ofta bara typ anorektiker. Punkt. Men jag är ju också Elinor. Jag har ju varit anorektiker majoriteten av mitt liv, men det finns ju mer till mig än det. Jag tror att vi har en tvåa. Jag har inte dubbelkollat med Matilda innan. Men det är där, du är inte ensam.
Precis. För det får vi in många som också bara skriver att tack för att ni har kontot. För att det är inte bara jag som tänker så här eller tycker så här. Och det känns, bara det är ju fantastiskt att de kan känna någon sorts liksom.
Det är gemenskap. Så många som säger, jag trodde jag var ensam om det här. Jag trodde bara det var jag som var. Och så är det ofta något negativt om sig själv. Liksom, jag tror bara det var jag som var svag eller dum eller något. Man bara, nej. Vi är många. Och på något sätt genom att tillsammans prata om våra upplevelser så blir vi ändå starka. Då behöver vi inte säga, men det är Elinors vittnesmål. Det är totalt oviktigt på det stora hela. För att det sker över hela landet. Så du är inte ensam.
Jättebra andra punkt. Och vad tar vi som tredje?
Alltså den sista punkten vi har, det är ju då att det vi har liksom råkat snubbla över, tror jag lite av misstag, det är ju det här att jag tror att ätstörningsvården behöver bredda sättet de jobbar på. Nu pratar jag generellt så att ingen ska behöva känna att, men vi jobbar så här. Det är ju toppen. Mm. Men just att ta in patienternas erfarenheter. Alltså den levda erfarenheten av vården. Det kan jag känna att jag har saknat i min behandling. Mm. Alltså jag har inte träffat på hittills vad jag vet behandlare som själva har haft en ätstörning. Och de finns ju såklart. Men det är som att man inte får prata om det eller att det inte... Det måste ju finnas, det måste ge någon extra förståelse för människan framför en. Vad säger du, Matilda?
Absolut. Och då kommer jag in på det här med peer support som också har blivit ganska stort nere i Skåne tror jag om man börjar med det. Att ja. De anställer tidigare. Alltså om man har varit drabbad av en psykisk ohälsa, liksom en psykisk sjukdom så kan man få jobba med just den målgruppen. Och det har ju gett resultat. Det är ju, säger sig själv lite att man kan känna igen sig. Man kan bli en... Ja, men man blir mindre ensam som patient i det. Mm. Jag tror att det är superviktigt att få... Att vi tidigare, alltså vi patienter får komma in och också tycka till på olika sätt. Och komma med feedback, både positiv och negativ. Det är liksom... Och det saknas ju idag.
Ja, och det kan jag verkligen hålla med om. Det handlar inte bara om det negativa. Så uppenbarligen blir ju många friska också. Alltså, vad ledde till det? Mm. Vad fick de för stöd? Alltså jag tänker att det finns så mycket man skulle kunna gräva i där. Som inte bara handlar om att jag tycker vården suger. För det är inte liksom vårt huvudsyfte. Jag menar inte heller att alla patienter har liksom större koll än vårdpersonalen. Det är ju därför vi ska slå ihop det liksom.
Jag tänker också på personalen som jobbar att det vore väl fantastiskt om man fick komma med... Det är klart man kan säga till sin behandlare att liksom, det här funkar jättebra och allting. Men jag tror att det behöver komma... Det är ju inom stängda dörrar. Alltså, det behöver få förankras på andra sätt också. Mm. Det är ju superviktigt att kunna liksom, få ge det positiva för att de också ska kunna
verkligen
sprida sig liksom, och bli...
Men precis. Mm.
Och att det är ju, och det har vi ju varit inne på, men att det finns ju väldigt många otroligt duktiga, engagerade liksom, behandlare och andra som jobbar inom ätstörningsvården som kanske inte har resurserna. Nej. Det är ju mycket det som ligger i grunden.
Det är den frustrationen jag har haft i min behandling, att den fantastiska psykologen inte har, alltså får liksom göra det som kanske skulle behövas.
Systemfel
ja,
på något
precis.
Sätt.
Ja, precis. Det är
det. Alltså vi skulle aldrig någonsin äta liksom en enskild behandlare.
Nej.
En enskild enhet. Det här är ju något strukturellt. På många sätt vi skulle ju vilja tända eld på hela vården. Och det betyder inte att jag kommer gå till en byggnad och tända eld. Utan det är ju att jag vill att vi börjar om från noll strukturellt.
Mm.
Liksom.
Mm. Precis.
Det har ingenting att göra med typ att jag någon gång har blivit dåligt bemött. Det är liksom så mycket större än det.
Mm.
Det är väl hela grejen skulle jag säga.
Ja.
Det tycker jag var ett väldigt bra slutord för detta. Mycket intressanta samtal. Tack så jättemycket Matilda och Elinor för att jag fick komma hit idag. Och... jag önskar er all lycka och fortsättning med ätstörningsuppropet. Även om jag förstår att önskan är att det inte skulle behöva finnas.
Precis, det är lite dubbelt.
Det är lite dubbelt, men det är ett jättebra och superintressant och viktigt konto som jag uppmanar alla att följa. Tack så hemskt mycket.
Tack.
Ätstörningspodden görs av Anna En. Journalist, författare och föreläsare inom ämnet ätstörningar. Hösten 2024 är hon aktuell med boken Om jag inte tränar går jag under. Om rörelsetvång, ätstörningar och vägen till rörelseglädje. Du hittar henne på Instagram med användarnamnet Anna En_författare.